Ja, jag provar att filma med andra sidan kameran, så jag vet inte hur det går där. Vi får se. Får se om vi kommer ha en film innan det är klart.
Du kommer alltså ha en ännu större fil nu, så det kommer ta ännu längre. Tur att du har Stockholms bredband idag och inte Sundsvalls bredband. Ja,
precis. Det här, annars skulle vi aldrig få upp den här filen.
Nej. Okej, men så att Sundsvalls Billigan inte i Sundsvall, där har han alltså ett bra internet.
Ja.
Ja, det känns som det, fast vi tittade på YouTube här alldeles nyss och då var det lite hackigt, så vi vet inte om det var just den filen eller om Sundsvalls Billigansnätet strular.
Det är ju du som har någon form av så här störningssignal i dig. Det är lite som liksom Wardlows karisma. Den stör ut all stjärnglans som han borde ha. Det är du mot internet.
Ja, den här veckan hade han ju ingen promo, så då var inte han lika karismatisk längre.
Den här veckan är första gången som jag har tänkt att nu, om ni öser liksom beröm över Wardlow den här veckan, då kommer jag inte streta emot. Det här är den enda gången som jag tycker han har varit bra.
Jag är med Robert där faktiskt.
Ja, så.
Ja.
Men vi kan väl ta det sen. Ska vi börja prata lite om Dark Side of the Ring? För nu har jag ju äntligen sett det. Och jag har sett båda avsnitten. Både då Tenta, vad heter han? John Tenta, Earthquake. Eller Earthcake då, ifall Rickard Palm får säga det. Och då det här avsnittet med Buff Alexander Strulputten Bagwell.
Marcus Alexander Buff Bagwell, ja.
Så var det till och med.
Ja, jag vet, du tittade ju på Earthquake-avsnittet på jobbet och satt där och tänkte att det var inte så bra att dra igång det här avsnittet på jobbet, för att det var lite känslosamt där mot slutet. Han verkar ju vara en väldigt varm person, Earthquake.
Jag tycker det är fint att det var det som var att det var dåligt att tjuvtitta på wrestling på jobbet. Det var att det var sorgligt.
Ja, men som sagt, oftast så lyssnar man ju på saker på jobbet. Man har det på som en podd i öronen, men här drogs man med lite mer, kändes det som.
Jag var ändå imponerad över att det var så relativt ljust, alltså att det inte var så Dark Side of the Ring. Det var liksom, eller i och för sig, att ha gimmicken Shark är ju rätt mörkt, och Golga eller fan om jag vet det. Så att, och att han går bort till kräfta, det är ju också väldigt mörkt. Men det var liksom ett fint avsnitt samtidigt. Det var sorgligt, men det var fint.
Och jag vill bara liksom, jag tycker de är lite oschysst. Var inte Golga-gimmicken den som drog in liksom mest pengar i merch och grejer åt han? Jag för mig att Oddities sålde något grön jävulskt där under den korta perioden när de var het. De hade ju massa, ja, nu får jag inte säga dvärgar i den här podden, men de var ju några kortväxta människor och vattenpistoler och grejer och var väl jätteöver liksom för den delen av programmet de var slottad i. Och jag har för mig att jag har hört merch-siffror och även liksom så här ratings-siffror kring Oddities att det var ganska bra. Jag tycker de liksom skohornade in det som något dåligt för att få slutet av hans karriär att verka värre än vad den var. Shark däremot, finns inga ursäkter kring det.
Men var det bra försäljningssiffror för den tiden också? Eller var det att då sålde de så himla mycket merch jämförelse med alla andra tider, om man säger så?
Nej, men de låg bra till. Alltså, de var förvånansvärt över. Man tänker inte på att jävla Oddities ska göra något. Men de liksom fick igång publiken. Typ likt Jey Uso får igång publiken nu. Ja. Så här, folk stod och viftade med armarna och höll upp Cartman-dockor och grejer.
För jag funderade lite på det. Vilken typ av merch kunde de sälja? Det var ju bara en massa licensierade. Alltså jag menar, Cartman-dockor kan de inte sälja. Och den där fula bruna skinnmasken kan ju inte ha gått som smör heller.
Nej, men det kan ju bara vara någon tröja som du stod Oddities på. Jag kan ju ha blandat ihop merch-siffrorna med ratingsarna. Men jag har för mig att de inblandade i Oddities var ganska nöjd med det. Trots puckelrygg på Golga och grejer.
Ja. Ja, men jag tyckte han verkade fint och avsnittet gjorde mig glad. Jag trodde också att Typhoon var död. Jag vet inte varför jag hade fått för mig det, men det blev en glad överraskning när han satt där.
Hans heder var död efter han ramlade igenom den där väggen. Och Meng skrattade ut honom.
Han är jättelik min granne här uppe i Härnösand. Så att,
det kanske är han.
Kanske släkt på något vis. Ja, kanske. Grannen tvärs över ser lite ut som Huey Lewis. Så jag är omringad av gubbar med underligt förflutet. Eller ja, vadå underligt förflutet? Nej, men han, vad heter det? Fred Ottman, Typhoon. Han brukar vara himla så här, varm och härlig i de intervjuer jag hört med honom. Han för mig att han är så här cartoonist, att han tecknar saker. Och jag för mig dessutom att jag har fått en signerad Natural Disasters bild av dig, Anders, av Fred Ottman som har här uppe på övervåningen.
Ja, det är nog inte omöjligt att du har fått det någon gång. Men det var märkligt att de, nog för att Earthquake och Typhoon var ett tag team sådär, men det blev som en liten sido, bara för att få in Mengs skrattande i avsnittet så sopar de in Shockmaster också. För det var ju inte så mycket Earthquake.
Man förstår ju det, för det Mengs skrattande var ju så fruktansvärt roligt. Alltså, det var ju ännu roligare än vad det var i trailern.
Ja,
ja, det är fint. Men vad heter det? De pratade om det där i Darkside-podden. Jag lyssnade ju på den, en flitig lyssnare av deras podcast. Och då pratade de ju om att de ville få med Shockmaster på något vis. Och att det var skönt att de kunde ha med Fred Ottman, så de kunde få ta den delen. De sa ju även kring det här avsnittet att nej, det är ju inte Darkseid. Alla vi har berättat att vi ska göra ett John Tent-avsnitt har ju tyckt att vi är dum i huvudet. Det finns ju inget mörkt där. Och nej, det gör inte, förutom att en man som är väldigt härlig, som dör väldigt ung, och att det kunde ha förhindrats om han inte hade haft så mycket stolthet och liksom inte vågade berätta för någon att han pissade blod.
Mm.
Han dog ju svinung. Han är väl som jag och Anders är nu. Eller är, han var som jag och Anders är nu när han dog, tror jag.
Ja,
han var... Vilket är konstigt. Det är ju så här, fan vad ung de var. Det var lika Buff Bagwell. Hans karriär slutade när han var 31.
Ja, men det, var, det känns som att John Tenta, han hade ett litet... Det dök upp en bild på Little Guido här på Facebook i någon av alla wrestlinggrupper. Och jag lade märke till att han såg exakt likadan ut nu som han gjorde för 30 år sedan. Så att han är en sån där som åldrades tidigt, men sen så har han haft samma utseende livet igenom.
För det kommer jag ihåg, jag var ju alltid chockad när typ Bruno, alltså Bruno som i Bruno Hoa Hoa, när de förklarade hur ung han var, hur ung Earthquake var, så tänkte man såhär, det är omöjligt att han är 19 år gammal, han ser ut som att han är 75.
Alltså jag kommer ju ihåg den här biten när han kom och satte sig på Hogan. Earthquake var ju innan Undertaker dök upp och skrämde skiten ur mig som 10-åring, så var ju Earthquake det läskigaste som fanns på WWE-tv liksom.
Ja, för mig var det kul att få se det där, för att jag hade ju inte koll på det. För mig är ju Earthquake bara Natural Disasters. Alltså han är tag team med Typhoon. Och sen hade han en rätt kass karriär i WCW. Det är liksom Earthquake för mig. Så jag blev glad ändå att jag fick en liten historielektion här med honom.
Ja, han var ju, vet du, jag tycker ju hans fade med Jake the Snake var magisk. Och det var ju så här, det är så underligt, för Jake the Snake, han levererar ju alltid bra skådespeleri om man liksom sätter det inom wrestlingramar. Det är ju såklart överspelat och det ska synas upp till läktarna vad man har för känslor och grejer. Men ändå så här bra, Jake the Snake var ju magisk, och så står Earthquake där i någon buskissegment med en kockmössa och steker ormbörjare veckan efter. Och det är ändå så jävla bra på något vis.
Kände sådär, jag visste inte riktigt, jag tycker att om man jämför de här två så var det ju helt skilda avsnitt. Men och jag tycker att Earthquake-avsnittet var mycket bättre. Men jag tror att det är för att man har så svårt att relatera liksom till Buff Bagwell. Han var inte en man av folket från början, utan han var en udda typ hela tiden.
Jag är glad att de hade delar av filmen Day of the Warrior, som jag har pratat om i podden förut. Nu fick ni ju se när han var den där Tatanka-wrestlaren. som smugglar vapen och slåss mot lättklädda damer. Rekommenderar inte den filmen. Det är en av de sämsta jag sett, faktiskt.
Jag såg det här Buff Bagwell-avsnittet av Dark Side of the Ring då, med min fru. Och när det kom bilder från det där så sa hon, är det porr? Att det vittnar ju lite om vad det var för känsla över den där filmen.
Det var ju alltså porrskådisar med i den, ska sägas.
Mm, det var därför. Hon fick vittring.
Ja, det var inte bara känslan, tänkte jag säga. Nej, men vad heter det? Skulle även vilja visa mina vadmuskler för Buff Bagwell, bara för att liksom stressa honom lite. För de enda liksom riktigt väldefinierade musklerna som sitter på den här dybäckska kroppen, det är mina He-Man-vader. Han skulle ju få panik. Det är så underligt det där att han höll på att förlora benen på grund av vadimplantat.
Och nog till läkaren sa så här, du får välja, eller så här, du måste kapa benen. Så fanns det något sätt, eller vad sa han? Vi måste plocka ut implantaten. Finns det något sätt att rädda dem på? Ja, då är det att kapa benen. Och att han ändå så här, börjar fundera. kanske ändå ett alternativ. Han älskade sina implantat.
Ja, märkligt.
Nej, men jag håller med er. Jag tycker också att Earthquake-avsnittet var snäppet bättre, eller kanske till och med två snäpp bättre. Jag tror också att jag hade lite högre förväntningar på Buff Bagwell-avsnittet, eftersom du, Chris, hade hört i podden att de var mest nöjd med Buff Bagwell-avsnittet. Men då kände jag också så här, varför öppnar ni inte med det då?
Jag måste ju retconna det. De var ju mest nöjd med Earthquake-avsnittet, men de var himla nöjd med Buff Bagwell-avsnittet, och det blev en liten personlig favorit för dem.
Jag saknade Scott Steiner och Vince Russo i avsnittet också. Jag tycker att de skulle behövas för att bygga upp det till något ännu bättre.
Det har gått långt när Anders saknade Vince Russo, det måste jag säga.
Ja, det är min hatkärlek.
Nästa vecka får vi Terry Gordy från Freebirds berömmelse.
Ja, det är något att se fram emot. Vad vill vi börja med? WWE eller AEW?
Vi kan väl börja med WWE, tror jag, för AEW är väl kanske det som är lite main eventet den här veckan i alla fall, va?
Framförallt så kanske vi inte hamnar i att vi pratar 55 minuter i AEW och 3 sekunder WWE som förra veckan.
Vi måste börja liksom demokratiskt prioritera förbunden nu, eftersom det fick väldigt, väldigt mycket övervikt förra veckan av AEW. Jag tycker också att det känns bra att börja med WWE, eftersom jag tycker att AEW hade bollen den här veckan. Jag tycker att WWE, alltså SmackDown, jag tyckte SmackDown var bra i vanlig ordning. Det är typ alltid bra. Det är liksom, det är alltid kvalitetsstämpel att slå på SmackDown tidigt lördag morgon. Men den här Prime-blasket mitt på ringen, är det något vi kommer få leva med nu från WrestleMania framåt? Eller har jag gått i gimmickfällan?
Det kommer vi få leva med från WrestleMania framåt. Det är jag övertygad om.
Jag tror att det här bara är lite sådär doppa foten lite grann. Sen så kommer det vara flera produkter. Runt ringen och i ringen. Och på ringstolpar och överallt.
Men det känns också som att det var ju Logan Paul som öppnade med att presentera att hans nya sponsoravtal har ingått med WWE. Och det känns ju då aningen jävligt att en mästare också ska vara huvudsponsor.
Ja, det är wrestling. Det har ju The Rock som är i The Board som ska se till att Seth Rollins tappar titeln som går ett av main eventsen. Så det är klär WWE att det är en mästare som har spons.
Det är väldigt härligt att han hotar med att plocka bort den där titeln bara så här. För Seth Rollins.
Men den såg väldigt sådär glatt ut där mattan. Så det var många på nätet som var oroliga att folk skulle halka runt på det där. Men vi får väl se om det är så farligt som de sa.
Ett Lance Storm som alltid brukar prata om det, att var det WCW som hade reklam på ringen ibland, va? Eller de hade loggan, va? Stora Thunder-loggan på ringen.
Mm.
Om att det alltid var så jävla halt när de gick matcherna på Thunder.
Ja, det, jag vet inte, men det låter som Lance Storm som ska analysera något sånt.
Ja, jag vet inte, vad finns det mer att säga om? Jag tyckte väl att kanske också att veckans Tiffany var bra. Hon gick en match mot Michin, liksom bra uppvisning av Tiffany igen. Hon blir bara mer och mer över. Men jag saknar fortfarande liksom Pretty Deadly, och jag saknar också Creed Brothers på Raw. Jag tycker att, jag menar, den här Final Testament-fraktionen, den är väl liksom, den var väl i princip dödfödd den. Den kommer ju inte leda någonstans. Den kommer ju framförallt aldrig lyfta.
Nej, de vet inte riktigt hur de ska boka Karrion Kross. Och de har aldrig lyckats med Authors of Pain på main roster heller.
Nej, nu kommer du väl få när det blir den här tag team grejen här då, kvalificeringsmatcherna, så kommer ju både Authors of Pain och Pretty Deadly och Creed Brothers och allting vara med, så att vi får väl lite mer matcher med dem då framöver här. Men som sagt, jag tror att ja, som sagt, Karrion Kross har de ju inte lyckats med, men de nu att etablera saker inför WrestleMania, de kanske känner att men vi hinner inte få ihop någonting med dem riktigt, så vi skjuter det till efter. Men de har ju den där fejden emot Lashleys lilla fraktion, men man är inte så intresserad.
Nej, jag bara tycker att de liksom prioriterar tid åt fel. Jag är bara sur för att jag inte får se Pretty Deadly. Och så känns det som att så här, okej, men nu pushar de Tiffany Stratton svin mycket, och det är ju jätteglad för. Men man måste kunna hålla fler bollar i luften. Det kan ju inte bara vara att det är liksom, man hinner bara med Tiffany Stratton, Logan Paul och sen 40 minuter The Rock för att han ska snacka.
Ja, men det verkar vara formatet just nu.
Nu satte de i alla fall The Rock-segmentet sist, så att de behövde inte ändra någonting annat. Utan då var det deras segment som kändes som att det kapade sig lite på slutet. För det kändes lite abrupt när det bara avslutades med en örfil och sen var det över liksom.
Ja, fast jag tyckte, jag fick gåshud av det. Jag tyckte det var så jävla snyggt när Cody flätade till The Rock. Jag gillade det jättemycket.
En örfil som inte syndes i alla ställen i USA. Det klippte ju innan det. På många ställen.
Jaha, till och med så.
The Rocks sista kommentar om att han var, att Cody då var ett misstag för att det var så stor åldersskillnad, vilket det i verkligheten inte är då det bara skiljer 4 år mellan han och hans syster eller någonting. Men det skiljer 20 år i promon, och det är då Cody slår The Rock, och det här sista ordväxlingen och slaget klipptes i många audiences runt om i USA.
Ja, vad tråkigt. Det var också så bra att The Rock bara fick det där. Först blev han chockad för att han fick örfilen. Och sen kopplade han bara på ett sånt där leende. Han såg ut som Minoru Suzuki, det finaste vi har. När han liksom bara log och blängde in i kameran. Eller blängde mot Cody Rhodes. Det var toppen.
Och jag har för mig att Amanda Huber, alltså Brody Lees änka då, hon var ett det skrev ju någonting om att ja, det passar just att The Rock pratar om åldersskillnad på barn. Han, tydligen så har han något som är yngre än någonting också då, och han har ju en dotter som är med i NXT och sådär nu. Så hon är ju, hon har ju varit på Codys sida hela tiden, så att hon är ju, även fast hon är i AEW, så är hon Cody Pro på X.
Men jag tycker att Seth Rollins var bättre här också, vilket kändes skönt. Man är ju lite på Spence and Diarrhea Dwayne. Men att liksom att snacka om att The Rock har en 50-årskris, det tycker jag är en bra förolämpling. Det är ju kul, ja. För det har han ju också.
Ja, det var ju toppen. Jag tycker Seth Rollins, alltså, han är så ojämn. Han är så otroligt ojämn. Ena sekunden kan han göra såna här promos som gränsar till riktigt bra. Men sen så nästa sekund så gör han en promo som gränsar till totalt haveri. Och han är ju sämre på Raw, men är fortfarande ganska okej på Raw den här veckan. Men det är så jobbigt att han är så himla ojämn. Det finns liksom ingen bra nivå på Seth. Kan han bara stabilisera sig eller?
Ja, och sen så kändes det som att när han var emot Rock så var han väldigt facig. Men när han var emot Drew så kändes det som att han var heel nästan emot slutet. Och
ja, men det var ju för att han försökte få honom... Det var ju för att
tappa siktet lite grann.
Ja, han var ju för fan Marty McFly, tänkte jag säga. Han var ju Biff Tanner i Tillbaka till framtiden. Jag och mina referenser. Det är för att Huey Lewis på grannen med mig. Då måste jag kasta in en Tillbaka till framtiden-referenser.
Du inleder varje dag med vad heter det, att ha så här två stycken, om du har så här kändisspottar i Härnösand, då inleder du med att ha 2-0 mot alla direkt.
Ja, har du bra jag på det viset, har du rätt i.
Jag såg ett klipp på typ Twitter eller på Instagram var det nog, där Drew McIntyre kommer åkande med bilen backstage och så står det en massa folk som har samlats, han ska väl till Raw eller något sånt där, så bara vevar han ner utan och drar på Cult of Personality på högsta volym i bilen och bara ler och kör längs hela folkmassan.
Det hade de gemensamt i alla fall, Drew McIntyre och Seth Rollins, deras hat till CM Punk. Det var väl bra.
Jag är ju också, när det gäller The Rock, så han hade fått något nytt flashigt intro, eller det var liksom nya blixtar och sånt där som höll på att slå ner. Men jag tycker att hans gamla WrestleMania 19 intro är hans bästa heel intro. Kommer ni ihåg det? Det började liksom med en helikopterbild över Hollywood och så gick det, det var liksom samma intro, eller det var samma introlåt fast det gick i halvtakt. Andades heel. Den här som han har nu är ju så klassisk så den borde han köra när han by face istället.
Men det såg jävligt coolt ut med blixtarna. Jag och min 8-åriga son tittade på det alldeles innan vi började podda idag. För jag har försökt visa ett klipp wrestling varje kväll för att se om jag kan indoktrinera han. Det han säger då när blixtarna har lagt sig och The Rock står där och tittar coolt ut mot publiken: pappa, varför ser hans huvud ut som ett ägg? Så jag misslyckas, men ändå. Men jag tycker det är inte så coolt ut.
Legitim fråga.
Nej, men bra SmackDown. Kul att Seth Rollins inte var helt bedrövlig. Han var sämre på Raw. Jag tycker att Drew McIntyre och Seth Rollins tätt-a-tätt var ganska svag på Raw.
Jag tycker Drew var kunga som vanligt. Men jag kanske är partisk.
Ja, alltså jag tycker väl också att Drew var bra. Och det är mer det här att jag känner att han är lite olika karaktärer, Seth, på något sätt.
Ja, jag stömmer också på det. Det är Seth som dra ner folk till sin nivå tyvärr.
Exakt. Här har vi konsensus. Det är Seth Rollins fel alltihopa. Det är han som drar ner. Om någon är dålig, då är det för att Seth Rollins är inblandad i det. Absolut, jag är med på det. Vad som däremot var magiskt var ju Chad Gables Gauntlet video promo. Den var så jävla bra. Jag höll så hårt på honom under hela den här Gauntleten, alltså main eventet på den här showen. Och det är bara så tydligt att hans momentum har dalat. Det är ju knappt något stå hej alls när han gör entré. Det är lite burop här och där. Alla vill ju också se Sami Zayn vinna den här matchen, vilket han också gjorde, som jag tyckte kändes tråkigt och trist.
Ja, jag zonade ut ur den här matchen och slutade bry mig när det blev så himla tydligt att det inte är någon annan än Sami som kommer kunna vinna den. Och då blev jag så otroligt. De kan brottas hur bra som helst, men jag vill inte se Sami Zayn i den här matchen. Jag vet inte varför jag har sån här aversion mot just Sami Zayn mot Gunther, men jag vill inte se det.
Alltså, och jag vill framförallt inte se Sami Zayn som interkontinentalmästare. Jag tror det är också det, att det stör mig att det känns som att det är han som kommer att avsluta hela den här interkontinentaltiteltiden som Gunther har haft. Det stör mig. Han kommer inte göra någonting bra för den där titeln heller.
Nej, det är tråkigt efter hur över han var förra året att ha blivit så här. Men det skulle väl vara bättre om de gav det till Bron Breakker eller någon då som har lite färskt momentum bakom sig.
Ja, det hade gjort så betydligt mycket mer.
Ja, och det kan de ju göra ändå, men det hade ju varit mycket mer. Alltså det hade varit mycket större ifall det är en sån som Bron Breakker som tar titeln av Gunther än att han tar den av Sami Zayn.
Verkligen. Verkligen, verkligen. En fråga nu. Jag vänder den kanske mest till Anders sniffande näsa och Brian Alvarez magkänsla. Men apropå Gunther så tänker jag på Sheamus som helt plötsligt har avaktiverat sig själv från X, vilket inte behöver betyda någonting. Men han har ju dessutom hållit på och twittrat mycket om att det är dåliga wrestlingmatcher på tv typ. Fan, saknar han inte bra matcher och så vidare. Är han på väg någonstans, Anders? Ska han till AEW?
Nej, jag tycker att det här med att deaktivera Twitter, det är ju en PR-kupp som används i många olika forum. Så jag misstänker väl att det är någon typ av ny missnöjd gimmick som han kommer komma tillbaka med i så fall.
Känns också lite gjord av Drew McIntyre.
Ja, men då såg de att det funkade och nu så tänker de att Drew McIntyre har ju inte skrivit på kontraktet, han ska ju bort.
Så då har vi, vi gör det med Sheamus istället.
Japp. Nej. Det var väl konstigt såklart att han tog bort det, men han har ju varit skadad och borta länge, så att inte lär väl WWE släppa honom nu.
Men de kan ju vilja kutta han för pengar, tänkte jag.
Fast behöver de spara så mycket pengar av WWE? Känns väl som att på den fronten har de det på det torra.
Och det känns som att Sheamus borde väl inte vara den första som de ska spara på pengar på i så fall. Men
nu läser jag. När jag googlar här, jag håller upp min telefon i bild. Jag googlar Sheamus contract, skrev jag i Google. Det första man får fram då. Sheamus WWE contract expires in 2024.
Ja, men hur länge har han varit skadad då?
Inte vet jag. Jag ska gå in på Fightful här. Nu är det så här rafflande poddande här. Prata om något annat så återkommer jag av Sheamus.
Nej, men det är ju klart. Alltså, för de är ju specialister på att lägga på tid. Alltså, det ska ju vara oerhört gentilt gjort av Triple H ifall han är så här. Ja, när kontraktet går väl ut och ja, du har inte kunnat fullfölja och du har varit skadad. Men absolut, gå du till AEW. Det känns inte ens nya good guy Triple H är så jävla good guy.
Så här säger Fightful då, att det här skrev de i oktober, att hans kontrakt tar slut första kvartalet 2024, så lägg på några månader så nog försvinner han i år då.
Ja, men några månader. Det känns som att han har varit borta hela 2023. Det har han ju för sig inte varit, men han har ju ändå varit borta länge. Han har varit borta ett halvår va, i alla fall. Har han inte det?
Och då tar kontraktet slut i september. Om de lägger på då, om det slutar i första kvartalet. Jag tror Sheamus är på väg bort.
Han kommer på Dynamite efter All In.
Jajamän.
Du hörde det här först.
Nej, men jag säger det. Fan, får jag ändra mitt järva? Mitt järva som inte var järvt. Nu säger jag.
Ja, precis. Nej, du är fast med ditt, du.
Det var ju inget järvt. Folk hatar ju mitt järva bett. Frode säger att jag vurmar om alla WWE-stjärnor i AEW också. Jag håller på och förfaller i realtid i podden. Snart kommer Sebbe ge ut sämsta matchen i veckan. Kommer få Chris Dybeck Award på Sebbes wrestling-recensioner. Jag är i ett fritt fall neråt just nu.
Jag tycker att det mest var Gauntlet-matchen och Liv Morgan mot Becky Lynch som jag tar med mig från Raw. Jag gillade den, alltså Liv och Becky-matchen. Jag tyckte den var toppen. Jag tycker också det är spännande med Liv Morgan. Nu förlorar hon ju här. Men jag gillade att när hon mötte Rhea på väg ut så spände hon blicken igen och bara... Allt du älskar ska bli mitt. Då får det liksom framför ögonen för mig hur hon tar över Judgment Day och Dominik och Rubb och Stubb.
Ja, kommer det bli en four-way på WrestleMania, eller?
Men nej, Jax och Liv Morgan.
Ja.
Ja, de här jävla WrestleMania-bonuserna verkar ju pumpas ut till höger och vänster. Jag tänker också på det här Carlito, LWO och Santos-fejden känns också som att det kommer vara en multipersonsmatch och den här tag team, vi skulle väl få en sån också va, en tag six-man tag team ladder match också på WrestleMania.
Ja, men den kommer ju bli fan härlig den kommer kunna stjäla showen lite.
Jo, men det är mycket folk så det är mycket bonus som ska betalas ut.
Ja. Om de ens får det nu, för förut så var ju den bonusen baserad på buy-raten på pay-per-viewen. Och det har de ju inte längre, så undra vad de har liksom för bonussystem. Det brukar ju folk försöka luska kring nu och ta reda på. Hur fan gör de med den där klassiska superhöga payouten som bara, vi ska inte göra pay-per-views längre. De bara kapar lönen för jättemånga.
Nej, men det vore konstigt ifall Becky Lynch-matchen inte blir en singles-match. Däremot är jag inte så jävla säker på att Becky Lynch kommer ta den. Det kan ju hända att Rhea Ripley får bolla den där.
Ja, det är många mästare i WWE som det känns där svårt att plocka titeln ifrån. Och att de har varit mästare länge. Som sagt, de har Roman, de har Seth, de har Gunther, de har... Rhea känns ju ganska självklar nu. Det är Io typ som de ska plocka titeln ifrån.
Och tag team-titlarna kan ju ryka också. Men det tyder ju på att de har gjort ett bra jobb ändå. Alltså, dock vet jag inte om titlarna betyder lika mycket som personerna som bär dem. Det har blivit så här omvänt på något sätt. Att man har lyft upp Gunther, men inte kontinentaltiteln. Kommer den hålla stjärnglansen när han väl tappar den? Eller är det just Gunther med en titel som är grejen? Det kommer bli intressant att se, tycker jag, när de här titlarna väl börjar skifta ägare.
Ja, jag tror ju inte att, för som sagt, det är ju samma diskussion som vi har med om Cody kommer liksom må så bra av att få titeln. Det är ju som sagt, det är ju Roman med en titel. Det är ju inte, och som sagt, Cody ska ju inte ha en titel. Det är då han är som bäst.
Men har ni reflekterat över att WWE, det är ju känt som historiskt som ett face territory, att det ska vara face brottare som har titlarna och så är det heels som jagar. Det kommer liksom Monster of the Week alla Buffy the Vampire Slayer. Jajamän, nu haglar de mina referenser här. TV-serier från 97 är toppen. Medans nu är alla väl champs heel. Vilket ett jävla skifte. Det är inte Vince McMahon bokning direkt.
Nej, det har du faktiskt rätt i. Alla champs är väl heel.
Mm.
Till och med US-titeln är ju på Logan Paul.
Så att... Exakt. Och jag tycker det är intressant, för det är verkligen något som Vince byggde sitt företag kring. Nu har han ju såklart haft heelmästare genom tiderna. Men när ni tittar på de här rekorden, Honky Tonk var ju skillnad då. Men om ni kollar på de som har världsmästartiteln, det är ju face-brottare som Roman kämpar mot liksom.
Jag står mig bara på, alltså den här, absolut, ladder, tag team ladder matchen kommer säkert vara bra, men är det inte lite tråkigt om Judgment Day ska tappa titlarna i en sån ladder match? Är det inte då bättre, alltså likt med Gunther och Sami Zayn, är det liksom inte bättre att släppa de tag team titlarna i en single match till typ Creed Brothers eller Pretty Deadly, alltså uppa något nytt tag team, än att de ska liksom ta slut i en ladder match?
Jo, det håller jag helt klart med om. Det hade ju varit absolut bästa för alla inblandade, tycker jag.
Men de, ja, de ska väl ha någon trainwreck-match där också som avskiljer lite grann i, på WrestleMania såklart. Men ja, det stämmer att det är helt tungt på mästarsidan. Det är den här jakten på titeln. Det är verkligen det som Triple H tror på i sin bokning, då kan man anta.
Jag såg också ett klipp på Instagram där från Dominiks bröllop. Vi pratade väl om det förra året, att han hade gått och gift sig. Där när han ska hålla tal, att alla började bua svinmycket på hans egna bröllop. Väldigt, väldigt roligt. Och också kul på Raw när de visar upp en bild på Rhea Ripley när hon var på någon UFC-gala. Och bredvid henne, i liksom stor närbild, Buddy Matthews och Michael Cole bara, Rhea Ripley with who?
Okay. Ja, det var till Pat McAfee tror jag som sa, fråga vem det var. Men det är spännande med Judgment Day, hur det kommer bli, för nu så alla verkar ju vara så positivt inställda till att Andrade ska hänga med dem, men Damian är ju lite tveksam över det. Så det är väl någon, som sagt, Damian har vi pratat om tidigare och alla pratar ju om att han ska bli utslängd eller att han ska bli face eller vad det nu blir. Jag tycker inte att han känns så faceig, men ja, det ska bli spännande att se vad som händer med Andrade sen, tycker jag.
Hallå, jag kommer ihåg när han satt i bubbelpool med en massa tjejer i sina läderbyxor och badade. Han är grym som face.
Han hängde med Bad Bunny, det var ju toppen. Ja. Men jag är inte, vi har ju pratat om det där, att det finns ju ändå en chans att kanske Sami Zayn förlorar matchen. Gunther står med titeln och så kommer han in, Damian Priest, och cashar in och tar då interkontinentaltiteln istället. Frågan är hur face han skulle bli av det. Det känns ändå som att Gunther är väldigt, väldigt gillad.
Ja, men jag skiter egentligen i vilka som är face och heel. Jag vill bara ha Imperium mot Judgment Day, för jag tyckte så jävla mycket om den staredownen mellan de två fraktionerna.
Man vet, det känner att vad heter Judgment Day, de kan få splittras upp, men Imperium, de får katten inte splittras upp, för Gunther kommer ju klara sig såklart själv, men det känns lite som att han behöver dem bakom sig. Och om de splittrar upp och de tror att
Giovanni Vinci.
Ja, eller att Marcel Bartel ska klara sig själv också. Han har ju looken och sådär och har karisma. Men jag tror inte att om de plockar bort honom ifrån Imperium så kommer han inte lyckas så bra som de tror. Så behåll Imperium för evigt.
Jag håller med dig där, Anders, men jag tror ändå att Ludwig Kaiser har väl ändå bättre förutsättningar än vad Giovanni Vinci har. Han kommer ju dyka rätt ner i avgrunden ifall de splittras. Men det är liksom otänkbart att inte se Ludwig Kaiser inblandad med Gunther på något sätt.
Att jag aldrig lär mig att han heter Ludwig Kaiser. Alltså, varenda jäkla gång heter han Marcel Bartel.
Och jag vill ju ha in Ilja Dragunov här. Jag vill ha mer folk i Imperium. Jag vill att Gunther ska ha sin liksom badass-armé. Och där tycker jag Giovanni Vinci behöver steppa upp lite så att han... Jag vet inte, de behöver få in någon mer med karaktär i den där gruppen så att... De känns farlig, mer farlig liksom. För nu är ju Giovanni Vinci deras fall guy. De kan ju bara, han får ju förlora hela tiden. Det är hans roll, hans lott i livet. Han är deras tacker.
Men Ilja får sluta vara dirigent om han ska vara med i Imperium.
Nej, det är ju toppen att han är dirigent. Komma in där och ha något barockt på sig. Jag ser jättemycket fram emot. Jag hade nästan glömt det. Du planterade ju det här för väldigt länge sedan, Chris. Att Ilja Dragunov ska in i Imperium. Ja. Och jag vill inget hellre än att Ilja Dragunov ska in i Imperium. Och jag vill faktiskt inget hellre än att Ludwig Kaiser också ska döpas tillbaka till Marcel Bartel. För jag tycker det är ett bättre namn. Och så slipper Anders säga fel.
Ja. Det är det viktigaste.
Jag vill bara säga att nu googlar jag Tucker här på min telefon och han verkar inte ha gjort någonting i wrestling sedan han fick sparken. Men så kan det vara när man är Tucker i tagteamet.
Elias satt och läste Bibeln på TikTok, såg jag häromdagen. Det var hans nya lott i livet.
Vi har ju kollat på Collision och Dynamite och det är inte mer än rätt när Tony Khan verkar ha lyssnat på den här podden. För gud vilken skiftning det har blivit i AEW-produktion. Vad mycket mer lätttittat och bra det har blivit på senaste tiden. Nu har de börjat ha videopaket och de har börjat lätta upp med inte bara matcher, det är ju story-segment och det känns som att det är mer flow på showerna. Bägge showerna den här veckan. Ja, jag säger bägge, jag har inte sett Rampage. Jag erkänner, jag har glidit av Rampage-tåget.
Ja, jag med. Det har nästan sett glömmer att det existerar. Det känns också som att de bara bandar hela tiden nu och då känns det så fruktansvärt ospännande att se. Men jag håller med dig, jag tycker också att det har blivit mycket mer lätt tittat. Även om det är lite typ jobbertungt på Collision fortfarande. Men det är stories framförallt och det är videopaket och det gör ju att det är, känns mycket mer lätt tittat. Alltså New Elite, alltså Okada och Bucks, den här debutmatchen på Collision som var liksom en total squash från Okada. Alltså han taggade aldrig ens in Bucks. Det gillade jag så jävla mycket.
Att Okada körde själv, att han bara mördade en efter en, kastade tillbaka dem i ringhörnan och lät nästa taggas in innan han avslutade med en Rainmaker, var ju riktigt snyggt. Men hela den här första timmen på Collision tyckte jag var... på båda showerna har det varit sådär så att första timmen har varit packad och sen så har det lugnat ner sig lite den andra timmen. Men jag gillade, på Collision som sagt så gillade jag... Shane Taylor blev en ny favorit för mig för han var så himla förbannad på Bryan Danielson över att han hade trampat på Lee Moriarty för typ ett år sedan. Men han gick och var så aggressiv och pratade med sig själv och Bryan Danielson så snyggt. Det var verkligen att bygga upp en karaktär bra. För som sagt, han har ju... mest varit en hård brottare med märkliga kläder tidigare, men nu så...
Och jag tycker att så här, jag har ju sett han flera gånger i Ring of Honor och sånt där, aldrig riktigt lyft för mig, men bara av den här lilla Collision-skvätten med Shane Taylor så kände jag att jag älskade honom.
Mm.
Och så kom ju Pac tillbaka också. Det är så spännande med Pac, för att han är, nu vet jag inte om han har varit skadad, att det är därför han har varit borta eller om det har varit visumproblem eller om, för det känns som att han är med ett tag och sen så drar han sig tillbaka så att man ska börja sakna honom och känna så här, fan, det hade varit kul att se Pac ändå. Och så kommer han tillbaka och så blir man påmind och så gillar man hans svin mycket.
Nu har ni med både han och Rio tillbaka som har lite samma roll i olika divisioner.
Nej, men du kan inte jämföra Pac med Rio.
Jo, de kommer och där och brottas i 3 veckor och sen är de borta i 3 månader. Och så kommer de tillbaka i 3 veckor och sen är de borta i 3 månader.
Men nu så. Tony Khan har varit livrädd för att han inte skulle få tillbaka Pack överhuvudtaget, men nu är väl allt det löst som jag fattar det. Rio, hon åker ju pendeltåg.
Men vad har varit problemet?
Jag vet inte vad Pack har gjort faktiskt, men jag vet att Tony Khan är citerad och har sagt så alldeles inför den här liksom returnen från Pack.
Mm, okay.
Så det kan ju mycket väl ha varit en skada, det vet jag inte. Men att han har varit orolig att de hade förlorat honom för alltid, det kan ju lika gärna vara jobbvisa, det vet man inte.
Eller att han är hemmakär för England eller något.
Ja, men han verkar ju liksom inte brottas på brittiska Independence heller. Han är väl...
Nej, för det är inte så att man ser hans namn eller något sånt där fladdra förbi. Att han, ja, nu är Pack på Corpen Wrestling i Swingston.
Nej, exakt. Den är sällan på Corpen Wrestling vad det verkar. Men ja, jag blev svinglad när han dök upp. Och han mot Okada, vilken jävla match vi kommer få.
Ja, för fasen. Det känns som att det är mycket med Okada nu som bullas upp. Och Okada är... Det här är verkligen den absolut bästa versionen av Okada som jag har sett. Jag har ju bara sett han som face i New Japan Pro Wrestling. Men jag tror att han var heel när han började där. Men alltså, du vet, här när han tvingar Alex Marvez att sjunga "Jag må du leva" till Matthew Jackson. Det var... Nej, fasen. Jag spolade tillbaka och såg det 2 gånger för jag tyckte det var så otroligt bra.
Men han ser ju ut och tycker det är så roligt också. Och då blir man ju glad själv.
Vad den här "What's in the box"? Var det liksom en medveten Seven-referens från Edge när han hoppade på Christian och visade upp någon låda som Christian bara såg i och så backade han undan?
Jag tänkte mer Pulp Fiction, ja, än, vad heter det, Seven dock. För i Seven får jag aldrig... Jo, han får väl i och för sig... Nej, han ser ju inte i lådan förrän det zoomar ut. Här var det ju mer så här när de öppnar den här som man aldrig får se i Pulp Fiction. Men ja, något är ju konstigt där i. Är det en påle genom Gangrels hjärta? Eller vad han har i den där jävla lådan?
Eller har han Spike Dudley där i?
Ja. Och så kanske resten av den här Los Conquistadors-dräkten. Han hade masken på sig nu när han satt i publiken.
Ja, just det, det var det han hade.
Men varför skulle Christian bli stekt av det? Då är det fånigaste jag någonsin har varit med om.
Nej, men det är någonting från deras förflutna. Men vad kan det vara? Dudley Boys, det är Babbas glasögon, Babba och Divas glasögon som ligger där.
Det är Johan Carlsons järva förutsägelse att det är en TLC 4, då, eller vad nu det blir.
Ja, men det kommer inte gå så bra, för det känns som att Hardy Boys är väl på väg bort, va? I alla fall Matt. Hans kontrakt tar slut den här månaden, tror jag, och det känns inte som att de håller på och pratar ihop sig.
Ja, men det är väl på tiden.
Ja, absolut, absolut.
Det är på tiden att de slutar, och då slipper vi den där TLC-matchen för pensionärer.
Stackars Johan. Ska inte han få ihop sitt tips då?
Nej, han sitter ju säkert och hatar på mitt järva förutsättning, så han också. Kan gott ha det. Ska jag skälla på Mella igen för att han tog in Brothers of Destruction? Jag ska bara kasta skit på alla. Men vad heter det? Nej, men det måste ju vara något ur deras förflutna.
Synd om Johan nu, Chris, för att du träffar rätt. Men han ville ju vara anonym. Men han var faktiskt en av dem som hade hört av sig. Jag tycker en jävla förutsägelse var sisådär.
Yes! Men jag är jättenyfiken på vad det är. Det kommer ju vara något cheesy, men jag tycker ändå om att de försöker med den här jävla gitarrfodralet eller vad det var han hade.
Och vi måste ju prata om att Adam Copeland, han satt ju på den där platsen i publiken med en luchador-mask, och på samma plats under en reklampaus så gick ju Mariah May dit, och då var det en skylt där det stod att "I want to be your ex-husband", och då undrar vi varför Adam Copeland ska lämna Beth Phoenix och att han även ska lämna Mariah May sen när de har blivit ett par. Det är mycket mystiskt.
Jag tror att den dagen vi börjar ta skyltarna i publiken på wrestlinggalor bokstavligt,
då är det illa ställt.
Då är det illa ställt.
Men det ser och hör, vi behöver vårat material.
Ja, det är sant, det är sant, det är sant.
Vi har ju en annan ser och hör förresten, att Miro och CJ Perry ska gå skilda vägar.
Ja, just det. Mm. Jag skickade Sebbe till mig och skrev det, veckans ser och hör frågetecken.
Ja, men
alltså, nu kommer han ju vara ännu mer grumpy, Miro. Hur kommer han vara att hantera nu? Han har ju kämpat för att ha med henne på tv, känns det som. Så fick hon vara med en liten sväng. Och nu ska de skiljas. Och han var redan en sur gubbe. Han är ju AEWs Chris Dybeck. Så att det är liksom jobbigt för honom.
Ja, släpp han. Släpp karjäveln. Det är ingen idé att ha kvar honom i det där förbundet.
Ja, jag trodde du pratade om Chris podden.
Starta inga kommentarrallyn.
Nu får ni rösta. Ett öråd ska vi ha i podden. Det är kanske det som är på WrestleMania-kvällen. Vi har ett öråd.
Ja, men jag, kan vi inte skicka så här svarta kameler som Villa Medusa istället? Det var mer spexigt. Vad heter det? Visst hade vi väl Jeff Jarrett.
En säsong, fyra pers som såg dig, Chris. Det är du och dina jävla referenser.
Tillbaka till Collision. Vad heter det? Visst hade vi väl ett main event med Jeff Jarrett på topp?
House of Black emot Jeff Jarrett, Jay Lethal och Mark Briscoe.
Men visst såg han ut som Spike Dudley när man såg han bakifrån, Jeff Jarrett, med det där blonda krullet, en svart tanktop och kamouflagebyxor. Jag satt och skrattade högt varje gång man fick se han bakifrån.
Ja, jag vet inte, Spike Dudley, men ja, han såg lite rolig ut i sina kamobyxor, tror jag han hade, va?
Ja, exakt, som Spike brukade ha.
Ja, det stämmer i och för sig. En större Spike Dudley, det var exakt vad han var.
Alltså, vet ni, ta en gissning nu. Gissa hur mycket en Jeff Jarrett-gitarr kostade i WCW. Det var där han hade sina dyraste gitarrer. Vad tror ni en sån gitarr som de använde på en kväll kostade i dollar?
Ingen aning. Vet du vad är en akustisk gitarr? Vad går en sån ens på? Någon tusenlapp?
Ja, men det är ju en fake gitarr, alltså i balsaträ som man använder för att slå. Det är de här liksom som man använder för att slå i huvudet på folk.
Ja, okej, okay, vad det kostar att göra en gimmick wrestling gitarr?
Ja.
Nej, vet jag. $100, 1000 spänn.
$700 plus frakt betalade de.
Plus frakt.
Det är helt sjukt.
Vem är det som gör de där fake gitarrerna?
Ja, de till WCW, det var ju någon så här filmprop-bolag. Och de köpte bara de där jävla gitarrerna WCW hela tiden. Men han sitter och vurmar i sin podd och bara, kolla hur den splittrar sig. Det är så vackert när man slår med en sån här gitarr jämfört med en sopgitarr.
Ja, ska vi lämna Collision och prata lite Dynamite också. Big Business Dynamite som innehöll då den förväntade debuten av Sasha Banks, eller CEO Mercedes Moné som hon nu då heter. Och jag tycker det blev bra. Jag tycker det var en bra presentation av henne. Hon kändes som en stjärna av rang.
Jag tyckte hon gjorde en dålig promo, ja.
Ja, men det, hon har väl aldrig...
Det är känslomässigt.
Ja, så är det. Och som sagt, det här var väl... De lät väl henne prata fritt, liksom.
Jag tycker att publiken var kung. Jag tycker att den här CEO-chanten var bra. Jag gillade hennes låt på något vis. Jag tyckte det var smart marknadsföring av henne att betitla sig CEO.
Ja, men det är många, vad heter det, så här upper management roller i AEW:s karaktärsbyggnad. Det är ju bara det som Tony Khan känner till, så att det är klart att hon är en CEO och vi har EVPs och allt möjligt.
Men har vi inte bara de två? Har vi inte bara Bucks och nu då Mercedes Moné?
Ja, men vi har ju haft advokater och så vidare, men de alltså, är ju inte en upper management karaktär i och för sig, även fast de kan vara inblandade i strul med toppar. Men undrar om hon hade den högsta poppen på Dynamite, om det var hon eller om det var Osprey som hade den högsta poppen.
Nej, Osprey, va?
Ja, han har lyckats ganska bra som face, måste jag säga.
Om vi säger att någon framställdes som stjärna, så var det den mannen när han tog för sig av att vara en stjärna. Jävlar vad han är kung på promos, tycker jag.
Han är så naturlig.
Ja, det var bra. Jag är ju ibland lite snäv mot de här gap-promoserna. Man står och gapar. Men jag tycker ändå att han gapade bra. Han hade bra saker. Han hade bra glosor när han gapade.
Ja, det är därför det har så svårt för Wardlow, va?
Ja. Där är det bara gap och dåliga glosor.
Nej, men som sagt, om man lyckas bra med Osprey, han var ju, kändes som att i början av sin karriär så var han ganska så där som person kändes han jobbig och lätt att ogilla, men nu när man har hört lite om hans besvär och sådär som man har gått igenom och kämpat med, så nu känns det som att man inte kommer kunna ogilla han längre, för att han känns så himla trevlig på något sätt.
Ja, men han är ju som en vänlig variant av Eddie Kingston.
Ja, en glad variant av Eddie Kingston, ja.
Ja, det, bättre sagt, en glad variant av Eddie Kingston.
Ja, men jag tror nog att man får väl se. Will Ospreay känns ju typ som en säkrare investering i alla fall än vad Mercedes Moné är. Jag är ju lite inne på det du sa, Chris, där, att det kunde bli pengar i sjön med henne. Moné i sjön.
Ja, men det går ju rykten om att hon får 10 miljoner per år.
Ja, fast det såg jag, vad heter det? Det sköt Sean Ross Sapp ner direkt.
Okej, okay, ja. Mm. För ryktena är väl 4 miljoner per år på Okada?
Ja.
Det är han värd. Det är han värd.
Ja, gud ja. Han är en säkrare investering också. Framförallt så har han ju roligt. Och det är fint. Men Sasha Banks var ju ute och pratade om att hon skulle tillbaka till WWE här i veckan också. Inför sin debut i AEW. Det kändes inte så där business smart direkt.
Nej. Men det var också så här, man har ju... Alltså de har gjort den här Boston med dollartecknena och stavar med 2S och sådär. Men det har inte varit jättemycket. Det var inte som när CM Punk skulle dyka upp där på, i Chicago på Rampage. Det kändes som att det haglade referenser till CM Punk fram till att det gick av stapeln. Här var det som bara det där. Och sen har det som inte varit mycket mer. Mer än att folk på internet har pratat om att det är här Sasha Banks ska göra debut.
Jo, men nu är det som att du jämför Michael Jackson med Björn Skifs också. Alltså, i populär de är. Går inte att jämföra CM Punk och Mercedes Moné i vad publiken i allmänhet liksom tycker och tänker. Så det kan jag förstå och köpa att man inte gör samma sak.
Jag måste titta om det har kommit några siffror här medan vi pratar på lite grann nu också.
Ja, det är bra, nu är han inne i Excel-arken, Robert. Nu kommer vi få gotta.
Men apropå Okada så känns det ju stökigt att de river av den här matchen mot Eddie Kingston redan nästa vecka på Dynamite. Jag var ju helt stensäker på att det skulle bli en Dynasty-match.
Är inte det Pack som är Dynasty?
Jo, det kan det nog vara. Men det som är märkligast med det där är ju att nu så ska ju Eddie Kingston och Okada då slåss om bara den här Continental Classic-titeln, inte om Ring of Honor-titeln och New Japan Strong-titeln, utan nu har de kapat lös den där titeln och har några Continental Rules eller någonting helt plötsligt.
Det är rörigt.
Det är ju så jävla struligt, för då har vi alltså potentiellt tre bälten till i det här förbundet som ska springa runt, som tre olika brottare kan springa runt med. Så jag blir stressad bara jag tänker på det där. Men det kan ju också bli någon typ av... Det var Alvarez kanske som dämpade min oro lite när jag lyssnade på Wrestling Observer om att han tänkte att det där kanske resulterar i någon DQ eller någonting. Och sen så blir matchen på Dynasty om alla titlarna.
Nej, han kommer möta Pack på Dynasty. Ni hörde det här.
Men det är ingen idé. Du behöver inte brottska med den matchen. Då kan de väl lugna sig lite.
Lugna sig, det är inte Tony Khans motto. Vad heter det? Jag vill bara, medan vi pratar om titlar, så nu vet jag inte om du pratade om det medan jag var borta här en sväng, men vi hade ju FTR på Collision som pratade om tag team turneringen och då tyckte jag att fan, AEW var kung. De gjorde ju sånt som de behöver göra. De presenterade det, The Artillery, hette de så?
Infantry,
inte artilleriet. De var ju infanteriet. Och jag tycker det var jättebra. Jag gillade dem jättemycket. Man har ju sett Captain Sean Dean förut. Den andra snubben har jag inte sett förr. Men jag tycker det var ett jättebra sätt att introducera ett tag team. Och de blev genast relevanta, för de gick upp i ringen mot FTR och körde en promo liksom.
Stoppa ett litet tag, jag måste gå på toaletten.
Okej.
Okej. Det var liksom 30 sekunder från att avsluta den här jävla podden.
Ja!
Jag skulle precis dra efter andan och säga, hörni, detta om detta, vi hörs.
Ja, men gör det du då.
Vi kan väl bara också nämna Switchblade mot Darby Allen, för att den var fan toppen. Här kan du inte vara besviken på Switchblade, Chris.
Nej, jag tycker att jag är glad att han fick vinna och att han fick vinna på ett bra sätt. Sen så fick han ju mörsa liksom Darby hela matchen också. Synd om den där stackaren.
Ja. Och så nu ska han nog klättra mot Everest. Får se om han kommer tillbaka eller om han kollar vippen uppe på det där berget.
Ja, men visst.
Det är ingen barnlek att bestiga det där.
Nej, gud nej. Det är en verklig livsfara med det. Men jag tycker, jag vet, vad tyckte du om att Bang Bang Scissor Gang splittrades då? Så här fort.
Jag tänkte mest på att nu är Anders glad. Nu sitter han hemma i soffan och mår när han äntligen får ett avslut på Bang Bang Scissor Gang. Jag vet inte. Jag kände väl kanske att... du och jag vurmade väl ganska mycket för Bang Bang Scissor Gang, men det har väl ändå löpt linan ut. Det är, men det är också lite konstigt bygge att de så här var en in fade och sen blev de ett par och nu är de in fade igen där plötsligt. Det är som inte tagit oss någonstans.
Nej, och jag är inte intresserad av att se matchen heller, känner jag. Det känns som att Jay White behöver komma vidare från det där och Guns behöver komma vidare från det där. De har ju levlat förbi The Acclaimed.
Ja, och de, Acclaim, de håller väl på och frifaller neråt och märkliga Max Casters internetgimmick med att reta upp alla. Jag förstår inte riktigt vad de håller på med. Och han missar raps och allt vad det nu kan vara. Han har också den där, han har den där gimmicken med att vara en missnöjd typ på något sätt.
Seamus kommer komma in som Eminem, är det det du säger?
Järvförutsägelse.
Av rang. Ja, det enda positiva, det är ifall de gör en unification match av de där titlarna.
Nu när Eddie Kingston separerar sina, behöver vi något hopp om färre bälten.
Ja, men som sagt, det viktiga är att vi får bort Jay White ifrån det där skräpet. Och The Guns börjar, som sagt, de känns självklara med Jay White. Man var ju lite tveksam i början med att The Guns skulle passa liksom in i Bullet Club Gold, men de känns super självklara tillsammans med honom nu. Och jag börjar sakna Juice mer och mer för varje vecka.
Ja, och det, alltså Guns får gärna fortsätta. Alltså Jay White behöver inte kopplas bort från Guns. Det, jag tycker hela Bullet Club Gold-grejen kan verkligen få vara kvar. Det är bara att de måste kopplas bort från
Acclaimed
och Papa Gun.
Det är det jag menar.
Hittar du några siffror?
Det har ju inte kommit än, tyvärr, våra ratings. Tänkte om det skulle ha varit några fina siffror. Till och med såna här ultimata WWE stans på internet har ju tittat igår. Och när de väl tittade så fick de arga kommentarer av andra WWE stans som var så här: men vad håller du på att titta på det där för? Det var inte så snälla var de inte, men
alltså det här mörka hörnet du har hittat på X, det känns som att det är liksom bara fullt av gift och förakt där nere. Det är inte lika party och glad stämning som på Threads, det hör jag.
Det känns också som att du själv späkar lite, Anders, när du hänger där.
Ja, men jag har lämnat den här for you fliken lite grann och bara gått, håller mig till de som jag följer enbart.
Men följer lite... du de här
nej, precis.
Negativa då, människorna?
Precis, men då jag går in liksom på den här for you och sen när det börjar komma lite för mycket negativt, då hoppar jag tillbaka till min trygga space på de jag följer bara.
Det är som någon som försöker sluta snusa. Du försöker ta dig ur det här träsket.
Öppnar jag snusdosan och luktar och ställer bort den ett litet tag? Eller hur menar du?
Jag vet inte. Kanske som när Ultimate Warrior mosade kakor i handen för han inte fick äta dem, så stod han och sniffade på kakorna.
Ja, hörni. Detta om detta. Vi hörs.